när man läser om det i media till exempel. Vi har haft hela FRA-debatten, signalspaningsdebatten. Så är det förvånande att inte fler människor förstår att vi är i, vad ska man säga, på lånad tid i det elektroniska livet.
Var och varannan har idag en egen Facebook-sida och ett Twitter-konto. Vi kommunicerar, bondar, upprätthåller och skapar nya kontakter. Men hur skyddar man sitt privatliv då det delvis levs på nätet? Elinor är 25 år. Hon bor i Malmö och arbetar som lärare. Hur är läget?
Jo, idag är det rätt bra. Så idag har blivit moster i natt. Så det är egentligen en väldigt bra dag. Har höstlov, så är det bra också.
Vad är angeläget just nu för dig?
Jag har tänkt och problematiserat mycket kring sociala medier på sista tiden. Och tänkt om olika aspekter i vad vi gör på nätet och våra sociala liv. Hur det påverkas. Och vad det är för sorts förhållningssätt vi har mot varandra på internet.
Vilka sociala medier använder du?
Just nu använder jag Facebook och Twitter och Instagram. Och det är väl också väldigt sammankopplat kring att faktiskt använda sig av sin mobiltelefon som uttryckssätt idag. Att man har gått ifrån kanske att sitta vid en dator och chatta till att vara tillgänglig hela tiden. Och de är så sammankopplade till telefonen också med att kunna ha dela med sig av filmer och bilder och musik och texter och vad som helst. Vilket också i och för sig blir en problem att hela tiden ha den tillgängligheten på en. Det är ju ett väldigt krävande socialt liv vi ändå har idag. Vilket jag också känner är en liksom en problematisk del i våran värld idag. Att vi ska vara tillgängliga med varandra hela tiden. Så den kanske faktiska sociala interaktionen försvinner. Att vi kanske inte längre ringer till varandra och pratar i flera timmar. Eller går ut på ett café och träffas och snackar i flera timmar. Utan det räcker med att vi säger hej till varandra på Facebook. Så har man avklarat. Liksom, man kan checka av den. Så, nu idag har jag hört av mig till X.
Är inte en myt att man inte håller kontakten med sina kompisar för att man har dem på Facebook?
Jag tror att det kanske är både och faktiskt. Det öppnar ju upp en helt annan värld att få vara en annan person som är hela tiden social. Och vi mäter oss ju med varandra, om man tänker Facebook som forum. Vi mäter oss ju med våra vänner hela tiden. Där vi ser, vi interagerar med våra kompisar där. Och ser att hen har ett helt fantastiskt liv. Som är ute och plockar svamp med sin familj och har världens lyckligaste relation. Den jämförelsen kan nog bli jobbig, men om man tänker på den faktiska sociala relationen. Jag måste säga, för min egen del har det nog både förstärkts att man har skaffat väldigt många nya vänner som man ändå träffar IRL. Samtidigt så har nog många försvunnit under tiden genom att jag tänker nog att jag vet ändå vad hen gör idag, så jag behöver inte få engagera mig mer i hens liv idag. Så jag kan höra om mig till helgen istället.
Hur anonym kan man vara som internetanvändare idag?
Ja, egentligen precis så anonym du själv vill vara. Men det är också rätt svårt just för att vi lägger en mycket stor del av vår sociala tid och vår faktiska tid på internet i olika sociala medier och olika sammanhang. Och det är väl också den känslan efter att kanske vilja få vara med och synas som gör att vi inte kan vara anonyma i långa loppet längre. Sen är det ju ett problem med det också genom att vi har våra separata liv i verkliga livet och yrkesliv eller vänskaper som kan hamna i ett problem i det.
Vilket problem ser du med det?
Om man tänker kanske som ur arbetslivsaspekten så kan det vara ett problem i att vara en social person på nätet som tycker och tänker och har en fri, den fria viljan till att våga uttrycka sig på olika sätt som kan hamna i en problematik gentemot sin arbetsgivare till exempel. Att man uppfattas som illojal eller ohjälpsam eller oengagerad liksom, i sitt yrkesliv. Att man kanske inte, man censurerar sig själv i sociala sammanhang eller i sociala medier på nätet.
Kan du ge något exempel på det?
Som det är just nu så arbetar jag ju själv som lärare och är relativt nyanställd och nyexaminerad. Och problemet i det framförallt är väl att när jag möter hinder i mitt arbetsliv så kan inte jag längre som jag har gjort tidigare kunna uttrycka det på nätet i rädslan över att chefer eller kollegor eller elever ska kunna se vad jag skriver och tycker och tänker. Så jag får tänka steget före hela tiden och ligga steget före. Att aldrig skriva något negativt i något syfte överhuvudtaget. Vilket också inskränker på mig som person och andra människor som är i den situationen såklart. Jag tänker speciellt då som faktiska fall som har liksom stått och blivit uppmärksammade i media att man har skrivit någonting det minsta negativt om sin arbetsplats och blivit avskedad i det syftet. Just med de bemärkelserna också att man skulle vara illojal mot sin arbetsplats. Så att kunna få vara kritisk är inte längre synonymt med att kunna få vara en person på nätet.
Vilka positiva effekter ser du med sociala medier?
Framförallt så tycker jag att det är en demokratiutjämnare. Att det är ett verktyg idag som ändå ser till så att alla människor som har tillgång till internet har samma och likvärde på nätet. De har exakt samma förutsättningar för att nå ut med sina intressen och budskap och sociala interaktioner. Så det tycker jag är en så himla stor positiv del att vi ändå kan sitta och träffa en ny bästa kompis på andra sidan jordklotet och få tag på just den där låten som man har gått och tänkt på i 10 år men aldrig kunde få fram ur den filmen. Så hela informationsbasen har blivit så himla mycket bättre för människor. Så jag är ju inte kritisk till sociala medier så, utan det är kanske snarare att vi inte tillräckligt problematiserar dem. Att det har blivit en sån stor del av våra liv och gått så väldigt snabbt utan att vi kanske har stannat upp och reflekterat vad det är som sker från första början.
Vad är det du tycker att vi borde problematisera?
Kanske framförallt hur vi är mot varandra på internet och hur vi tänker, att vi kanske har svårt att tänka efter före. Vi är väldigt snabba vid att kunna gömma oss bakom en skärm. Och det kanske har också att göra med vad det är för person man vill uttrycka sig själv med på nätet. Vi har väldigt lätt att vara snabba på att döma ut eller skriva en taskig kommentar. Framförallt också med våra liksom, digitala fotspår som vi lämnar. Vad vi ändå väljer för forum som vi är med i eller kommenterar på. Att det hela tiden registreras och det är någonting som alltid kommer finnas kvar. Bilder som vi laddar upp. Som för min del så kanske inte jag tycker att det är så jätteroligt att jag kan hitta gamla festbilder på Google på mig själv. När jag vet att mina elever är väldigt duktiga på att googla upp saker så kanske inte jag tycker det är så roligt att jag vet att de kan hitta en bild på mig när jag i princip står halvnaken ute på en ö och dricker öl och har fest med mina kompisar när jag är 16.
Så. Men kan du inte be den här eller den som har bloggen eller Facebook eller sådär ta bort den bilden då?
Ja, fast de finns ju ändå alltid kvar. Det sparas ju alltid något sätt. Så även om ju det är ju någonting som har loggats och sparats ner för många, många, många år sedan. Så det, jag vet faktiskt inte från början det communityt som jag vet att de laddades upp på då, det finns ju inte kvar idag, men fortfarande hittar jag bilder därifrån som kommer upp titt som tätt. Så vill man så går det väldigt lätt att hitta de här materialen. Sen så är det ju väldigt lätt också för andra att man hamnar i negativa situationer genom att till exempel ladda upp en bild. Vi har haft elever till exempel vid en skola som råkade ut för det. Att det var en väldigt korkad individ som snodde bilder från dem och gjorde ett bildspel på YouTube och laddade upp där det stod att hen är den största slampan i valfri stad i Sverige. Och valde att ta hennes bildmaterial och sätta in det i ett negativt syfte. Och för en 14-årig tjej i en småstad i Sverige så är det väldigt svårt att kunna tackla en sån situation. Framförallt också till exempel ett så stort community som YouTube som kanske inte direkt svarar på eller tar bort filmer direkt. Så när det blir en sån negativ situation så blir det ju en nedåtgående spiral när den här informationen ändå skickas ut till så många människor. Så helt plötsligt så kanske börjar mitt med 10 människor och nästa dag så kanske det är 1000 eller 1 miljon som har liksom kunnat sätta i klippet. Och att få negativ information skriven om sig blir ju väldigt... det skadar ju ens självbild liksom på ett annat sätt. Det är väl det kanske också som är den negativa aspekten med alltså social interaktion på nätet eller sociala medier. Att det når ju ända hem numera. Hade man det som när man själv växte upp kanske... hade man kanske ändå en barriär att kunna stänga av om man gick från skolan och man hade ett helvete när man gick i skolan. Men nu når det ända in i sovrummet, det når den överallt hela tiden, eller i telefonen. Så det kanske var svårt att värja sig liksom, mot det. Så är det ju därför jätteviktigt att vi har ett stort, liksom, att vi samtidigt samtalar om konsekvenserna och fördelarna med sociala medier och hur vi använder dem och vad det är vi faktiskt gör. Och där är väl också en del som saknas i dagens liksom, lagtexter att nätet innefattas ju inte heller ur alla aspekter idag. Och det kommer ju komma, men vi i liksom, världen omfamnade ju hela systemet så snabbt så vi har väl inte hunnit med att göra det kanske.
Och sen har vi också, det är många företag som har monopol på området. Jag tänker som Google och Facebook och sådär. Så att det är ju stora medieaktörer men få. Hur tänker du på det när det kommer till integritet?
Det kanske var det som man var mer skyddad i andra mindre communities tidigare. Att där var det lättare att bara kunna ta bort och sekretess liksom, eller ha högre sekretess kring sin identitet. Men Facebook är ju meningen att det ska vara du med dina födelsedatum, dina liksom riktiga namn, dina bilder, dina familjerelationer, dina närmaste vänner. Alltid så. Så det ska ju ändå vara en riktig kontaktbok. Mm. Så den avanonymiseringen som ändå kanske var en trygghet för många tidigare på nätet har försvunnit på många sätt. När man läser om det i media till exempel. Vi har haft hela FRA-debatten, signalspaningsdebatten. Så är det förvånande att inte fler människor förstår att vi är i, vad ska man säga, på lånad tid i det elektroniska livet. Att inte fler människor förstår att allting som sker på nätet registreras och kan användas emot den om man har otur.
Ja, hur tänker människor idag när det kommer till deras privatliv på nätet? Jag gick ut på stan för att fråga folk vad de delar med sig av på Facebook.
Mikaela heter jag. Inte så mycket egentligen, jag är nog så privat som man kan vara.
Varför det?
Nej, alla har väl inte rätt till att se det, känner jag.
Anton Schöftsoff. Det delar inte med mig så mycket. Jag blir mest taggad i inlägg och bilder, kan man säga.
Anders. Faktiskt inte så mycket. Jag håller det ganska privat. Om man nu kan ha Facebook privat. Men jag lägger inte ut massa bilder och sådär. Det finns väl några som andra har tagit som jag inte har tagit bort. Men annars, ja, ganska privat ändå.
Ja, då heter jag Julia Göransson. Alltså nu har jag precis hållit på att ändra mina inställningar. Så det är väl en profilbild jag delar med mig av. Och sen är det vissa saker som syns på mitt flöde. Men inte allt. Jag har varit inne från en annan persons sida för att kolla hur jag presenteras och då tror jag att det är någon karta där platser jag har besökt på finns. Men inte länkar som andra lägger upp på min sida.
Och för dina vänner?
Alltså det är samma. Jag har inga vänner som får se saker på Facebook.
Varför det?
Nej, men jag känner mig exponerad och så vet jag när jag träffar personer att de har följt mig och kan se och har gjort lite märkliga kopplingar, så jag tänkte att de ska slippa det. Slippa få konstiga bilder av mig.
Hur skyddar man sitt privatliv på Facebook?
Alltså det finns ju vissa inställningar man kan göra så att man kan vara mer privat, men självklart kan ju säkert folk komma åt det ändå om man vill. Man vet att Facebook säljer information, om man fått höra i alla fall. Så att ja, lägg upp så lite som möjligt bara.
Lägg inte upp grejer som du kan komma ångra sen.
Helt, man kan ju blocka vissa grejer och sånt där, men annars är det rent fotomässigt och vad man skriver. Men jag är inte aktiv där heller så mycket. Så att, men samtidigt tycker man det är roligt att in och läsa. Så att, det är både och.
Och tillbaka till Elinor. Hur drar hon en gräns mellan privatlivet och de sociala medierna?
Jag tänker kanske främst över i alla fall två aspekter på det. Det ena är väl framförallt vad som blir ens privata sfär gentemot till exempel ens arbetsliv. Där alla elever och kollegor och till och med rektor använder just sig av Facebook då. Och jag... Förvisso skulle jag väl kanske inte ha så mycket emot att kommunicera med min arbetsplats via nätet eller ha det som databas. Så. Men problemet är ju att jag, som det är just nu, så vill inte jag vara vän överhuvudtaget med varken kollegor eller elever på nätet. För att just arbeta som lärare är väldigt integritetsprövande redan från början. Att man är redan med så mycket som en social person. Så det som sker utanför min arbetsplats måste få vara i min privata sfär. Eller min personliga sfär. Och den gränsdragningen har jag redan gjort. Så det vill jag, kommer jag liksom inte tulla på. Så. När det kommer till kanske familj och släktingar och sånt, är det ju en väldigt svårare gränsdragning. Det beror ju lite på kanske vad man har för relation till ens föräldrar från första början. Jag har en väldigt öppen relation med mina föräldrar. De vet ju egentligen precis vad som sker i mitt liv. Och det hade de nog gjort om de även inte hade haft Facebook eller använt sig av sociala medier. Men det är fortfarande kanske en generationsklyfta där som kan bli problematisk just i vårt sätt att kommunicera på nätet. Man kanske har jag kanske har en sarkastisk eller ironisk, jag lägger fram saker på ett sarkastiskt eller ironiskt vis. Och att läsa ut det i textform är ju kanske svårt om man inte har varit aktiv på internet mer än ett år, två år. Det blir ju det kanske blir snarare en språklig barriär eller snarare en social barriär. Sen så kanske jag också, i och med att jag är medveten om vad som är helt privat och vad som är personligt, vad jag väljer att dela med mig av, kanske gör också att jag tänker på att mina föräldrar eller släktingar, äldre släktingar, vad de behöver veta eller inte. Och då finns det ju, tack och lov, kanske sekretessfilter också på Facebook då. Det som kan nästan reta mig mest är väl andra som är, om man tänker andra människor i ens feed då, sån uppdateringsfeed, som är väldigt öppna och har känslorna utåt hela tiden, så man undrar lite vad deras kanske konsekvenstänk är. Så, samtidigt så måste det finnas, man måste kunna få använda de här forumen som sitt klotterplank. Liksom, eller dagbok, om man nu så vill. Så.
Varför det?
Jag tror att vi har liksom ett behov av att kunna få lov att göra det. Och det är väl också kanske den längtan efter att få bli sedd och synliggjord. Och älskad också kanske. Att man ändå är, man visar hela sitt, broderi av känslor liksom, som jag tror ändå är rätt viktigt att vi uppmärksammar hos varandra.
Mm. Jag tänkte på det här med reklam nu på Facebook, att det kommer ju mer och mer, och det är, nu finns det även i våra flöden, våran feed, kommer in reklam som vi inte har begärt, utan det är någonting som är riktat utifrån våran ålder och sådär. Och det tycker jag, upplever jag som väldigt problematiskt, för ibland ser man ju inte vad, om det är ens kompisar som har postat någonting eller om det är ett företag som McDonald's till exempel.
Ja, och de är ju dessutom regionsbundna och baserade ofta på vad det är för Google-sökningar man har gjort, har jag upptäckt. Vilket också känns väldigt skrämmande, hur det är att koppla samman i de här RSS-flödena som det heter. Som under en period när jag tränade väldigt mycket, så var det en helt sjuk sak som jag tyckte. Det var det i högerspalten där det är som mest reklam då, som är liksom betalad reklam av företag som ligger utanför flödena. Där var det flera som handlade om modebutiker på nätet, viktnedgång och stripparobics. Och just stripparobics har jag ju faktiskt aldrig sökt på, men fortfarande att det var riktat till mig som kvinna, precis som du sa, utefter vad de tror ska vara mina särintressen, och regionsbundet, att allting fanns här i Malmö. Så, och det känns otäckt, för det är ju fortfarande en sak som jag inte har begärt. Det är bara någonting vi ska ta och tolerera för att vi har gått med i ett socialt forum på nätet. Ja, sen får man väl se de positiva fördelarna ändå, att vi ändå har förhoppningsvis mer öppet och tolerant samhälle där vi ändå når ut med våra budskap förhoppningsvis och får kontakt med människor som liknar oss och våra intressen, att kunna skaffa nya vänner över hela jordklotet, informationssökat, men också förmågan att bygga upp sin att kunna vara källkritisk,
berättade Elinor för oss. I nästa program träffar jag Jamina. Vi pratar om hur det känns att bo i ett nytt land och jobba i ett annat. Och någonstans på vägen försöka hitta hem. Det bland mycket annat i Ange läget, som publiceras lördagen den 24 november runt 3-tiden. Vi hörs då.
Denna podcast produceras av Malin Hornej och kan följas via www.malinhornej.wordpress.com.